Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hej och välkomna till AT-läkarna. Idag med mig, Ida Björnstjärna, som träffar Johan Torfin, plastikkirurg, och vi pratar om brännskador. Vi fortsätter där vi slutade del 1. Välkomna! Den vanligaste brännskadan var ju alltså hett vatten på barn. Ja. Är det vatten oftast eller kan det vara liksom...
Ja, det kan ju vara vatten ofta i olika former. Så ja. Det är typ från en spis. Annars är det inte helt ovanligt att det är kaffevatten eller så.
Men, och så här, och det är inte så viktigt exakt vad det är för... Det kanske är samma skada att få hett vatten på sig som att få hett te, eller är det någon skillnad?
Nej, liksom? Det är ingen skillnad mer än att det som är alltså anledningen, det är viktigt att veta där när man ska bedöma djupet, då är det viktigt att fråga vad är det som har hänt? Jo, för varför då? Jo, för att det är skillnad på om det kommer en kastrull med kokande vatten som är 100 grader eller om det är så att man precis hällde upp en kopp kaffe som barnet drar ner på sig.
Just det.
Och det ger ju en vägledning av hur djupt det kan vara.
Mm.
Och detsamma är ju till exempel också i köket, så är det ju inte helt ovanligt med frityrolja. Och det är ju 180 grader ofta.
Okay. Mm.
Så det är mycket varmare. Och det är också, det kan också ge en vägledning till skadedjupet, för att det är oftast lite djupare. Vatten kyls ju ner ganska snabbt, men olja är, dels är det varmare och sen är det på något sätt att det nästan behåller värmen lite längre, så att det kan bli djupare i alla fall.
Och vid vilken temperatur orsakar vätskor skada? Det kanske också är olika mellan olika vätskor. Som du säger, att olja inte svalnar lika snabbt och så vidare.
Men, ja, alltså det, man kan inte säga att en hudskada, det kan man få vid väldigt låga temperaturer. Om man exponerar sig tillräckligt länge. Mm. Så vi pratar kanske 44-45 grader.
Mm.
Då får man en hudskada. Men, och det, de flesta som har en varmvattenberedare hemma, om man har småbarn, då ställer man kanske ner den på 55 grader. Just för att man inte ska riskera att skolla sina barn. Men då, redan den temperaturen är tillräckligt varm för att kunna ge en skollningsskada. Men den normala temperaturen som varmvattenberedare står på är ju oftast 65 grader.
Och det är varmvattenberedare, alltså för att värma upp rummen?
Kranvatten.
Ja, okej. Nej, de kan inte bli så heta i Sverige oftast. Det finns väl
men om man då betänker att det räcker med 45 grader, så är det så att tappar man upp hett vatten i badkaret eller man slår på kranarna, det är inte helt ovanligt. Man liksom tror att man har lagom temperatur, så man kanske går därifrån och så är det fullt med vatten.
Mm.
Och sen så... Då, det räcker för att bränna sig om man doppar ner en unge där. Men sådana olyckor händer ju inte så ofta, som tur är, att man doppar ner en unge av misstag i hett vatten. Men det är betydligt vanligare att det sker i köket. Eller i anslutning till exempel en vattenkokare som står på golvet, ett barn som kryper, välter ut den.
Men det hörde jag, att just när vattenkokaren kom, att det var väldigt mycket olyckor, för man tänkte inte på att den, sladdarna, nu får de inte vara så långa de här sladdarna, men det var väl att det är ganska lätt att dra ner en sladd och få på sig en varmvattenkokare.
Ja, för barn klättrar ju och drar i saker och så. Så att det är rätt vanligt. Jag har haft den yngsta patienten, tror jag, som jag kommer ihåg, som jag har träffat, var väl 7 dagar. Det var någon som satt med sin nyfödda bebis och skulle mysa framför brasan. Och så satt de och var lite sådär, ja, barnet hade inte så mycket kläder på sig. Och den temperaturen, värmestrålningen från brasan, räckte för att ge det nyfödda barnet brännskador på fotsulorna.
Oj, ja.
Så att det krävs inte så egentligen så varmt,
nej,
ska man tänka på. Men det är ju också en funktion av tiden,
ja, precis,
hur länge man exponeras.
Mm.
Alltså om man mäter temperaturen på sitt badvatten hemma, då tror jag att de flesta tycker att det är jättevarmt om det är 39-40 grader.
Mm.
Så att det känner man ju. Så att 45 grader är riktigt, riktigt varmt. Det är inget man liksom hoppar ner i. Så att man behöver nog inte vara rädd för att man ska liksom skada sig vid ett normalt tempererat badvatten. Men just det här med att vattnet som kommer från kranarna är många gånger varmare än vad som krävs. Och det kan vara till exempel, tänker sig patienter som har nedsatt känsel. Det händer med jämna mellanrum, till exempel paraplegiker eller så. Som antingen får hjälp i duschen av någon eller duschar själva och känner inte att de bränner sig. Och då bränner man sig på varmvatten som kommer från kranen.
Mm.
Så att det vattnet är tillräckligt varmt för att orsaka en skållningsskada om man blir utsatt för det tillräckligt länge.
Mm.
Haft någon patient som kom som hade fått en fullhudskada av värmen som kom från en hårfön.
Okej.
Ja, som också hade en känselnedsättning då.
Ja.
Så att det var inget som vederbörande kände medan det hände, och det blåste nog ganska länge.
Mm.
Men det blev ändå en fullhudskada.
Mm. Men om den vanligaste patienten är ett barn eller under 5 år som
under
har fått
år,
hett vatten eller någon het vätska på sig. Mm. Vad finns det mer då som är liksom vanligt eller mindre vanligt som kommer in?
Andra vanliga patienter kan ju vara människor som är nedsatta av någon anledning. Alltså kanske äldre eller rörelsehindrade äldre personer.
Mm.
Eller kanske att man har en tillfällig så att säga medvetandesänkning eller svårt att röra sig på grund av missbruk. Och sängrökning eller rökningen, man sitter i en stol. Det händer ju. Sen finns det ju inga riktiga sådana typfall.
Att det börjar brinna alltså?
Ja.
Ja.
Mm. Antalet, nu kan jag inte säga några siffror på rak arm, men antalet, alltså arbetsplatsolyckor till exempel, det har ju minskat. Och i takt med att folk använder mer och mer brandvarnare så minskar ju den typen av brännskador också.
Mm.
Så att många gånger så är det någonting som har hänt. Alltså det kan vara en olycka, en trafikolycka. Det är ovanligt, men det händer att man får en svår brännskada i samband med det. Eller att det är någon annan omständighet, då, till exempel någon sjukdom, ålderssvaghet, missbruk eller så, som ligger bakom. Jag säger inte att det måste vara så, men det är inte helt ovanligt i alla fall.
Nej. Hur är det med frätande vätskor? Ger det liksom brännskador eller är det någon helt annan sorts?
Ja, det räknas som en brännskada och det är i relation eller jämförelsevis med hur vanligt det är med termiska skador, alltså flammenskador eller skålningsskador, så väldigt liten patientgrupp, men de förekommer.
Mm.
Och då är det ju så att man delar upp det här i grovt då, om man är skadad med en syra eller en bas.
Mm.
För att en syra, den reaktionen som sker i huden, den stannar av sig själv, ofta med en syra. Det beror på koncentrationen och vad det är för typ av syra och så. Men i väldigt grova drag kan man säga det.
Mm.
Att man får en skada och sen så har liksom syran reagerat klart.
Mm.
Men en bas fungerar inte så, utan den fortsätter att förstöra huden. Och därför så är det så att när man pratar om kemiska brännskador, så det man ska komma ihåg om man står på en akutmottagning, det är egentligen bara en sak, och då kan man aldrig göra fel. Och det är att man ska alltid skölja med enorma mängder vatten.
Vid alla brännskador?
Alla kemiska skador.
Mm.
Ja. I alla fall om kemikalien i fråga är liksom i en lösning.
Mm. Sen mot pulver till exempel. Eller?
Pulver kan man ju borsta bort då.
Mm.
Men sen måste man ju tänka lite grann på att man, den här kemikalien rinner ju åt något håll då, så att man inte liksom spolar den över ett oskadat område och får en ny skada.
Nej, just det.
Till exempel.
Mm. Mm.
Men rent allmänt så är det så att alla kemiska brännskador ska behandlas med vatten. Då gör man inte fel.
Och vilken temperatur ska vattnet vara?
Det ska vara lagom tempererat. Alltså, det ska ju inte vara kranvatten kallt. För då det kanske håller 21 grader eller något sånt där.
Mm.
Lite olika. Det kan vara kallare också. Men, och det är för kallt. För då blir man nedkyld.
Mm.
Utan det ska vara som en vanlig dusch helt enkelt.
Och så att man ska temperera
det. Ja, och helt enkelt skölja så länge som man tror att det ska vara. Och sen lika länge till i princip. Andra sådana här saker att tänka på just vad det gäller kemiska skador. Det är ju att till exempel kläder kan vara kontaminerade och så. Och att man skyddar sig själv så att man inte får kontakt med den här kemikalien också.
Det.
Och det är ju skillnad på en flambrännskada. För den patienten som kommer in som är brännskadad för att den har varit i kontakt med eld. Det är ju ingenting som pågår längre. Utan där har ju liksom olyckan är ju klar så att säga. Men en kemisk skada, ett, den kan pågå fortfarande om det nu är ett basiskt ämne. Och två, man kan skada sig själv om man kommer i kontakt med det här då. Men som sagt, det finns en del specialfall. Där man kan till exempel neutralisera en kemikalie och på så sätt få den att sluta och skada kroppen. Men det måste man verkligen veta vad man gör i så fall.
Mm.
För att bara så där rent allmänt neutralisera en syra med en bas.
Mm.
Det kan skapa en värmeutveckling. Det blir en kemisk reaktion istället.
Det känns inte som någon man ska experimentera med.
Och då är det så att vill man då liksom inte riskera sådana saker, då ska man alltid ta vatten.
Ja, just det.
Och skölja bort det.
Ja, precis. Mm. Vi pratade lite om de här patienterna på BRIVA, att de ofta ligger väldigt länge och att de är känsliga för olika sorters liksom. Alltså, vad kan de drabbas av? Jag tänker infektioner spontant och vätskeförluster. Eller vad är det de kan få för följande problematik, de patienterna som ligger på BRIVA?
Ja, alltså på BRIVA så är det ju så att det är ju en ständig kamp kan man säga i det initiala intensivvårdsskedet i alla fall.
Mm.
Det här med att få ha en fungerande andning, cirkulation, infektionskontroll.
Mm.
Alla skador, öppna sår, blir ju koloniserade.
Mm. Ja, du sa det. Man ska betrakta brännskador som ett vanligt sår egentligen.
Ett vanligt sår, ja.
Ja.
Och när man har väldigt stora sår, ja, då har man ju bakterier i det.
Mm.
För det finns ju nämligen bara ett sterilt sår. Och det är ju det vi gör på operationssalen.
Mm.
När vi har en patient på ett operationsbord. Men så att infektionsproblematik med allt vad det kan ha för konsekvenser beroende på vad man har för typ av bakterie i såret eller svamp eller så. Det är ju en stor grej. Och däremot så är det så att man ska inte ge antibiotika profylaktiskt till en brännskada. Det gör vi inte när de kommer in så här rutinmässigt i alla fall. Och det ska man inte göra till små skador heller. Har man en patient på akuten eller vårdcentralen med en mindre skada så ska man inte, om man inte har tecken på att det redan är infekterat, behandla med antibiotika. Man ska ta en odling däremot så att man vet vad som växer i det där såret om patienten 2 dagar senare får en infektion, för då har man ju någonting att behandla så att säga. Men det är antibiotika ger man när man har kliniska tecken på en infektion och det gäller även de stora skadorna. Men alla stora skador hamnar ju i ett läge där de förr eller senare får antibiotika. Men vi vill liksom ha en riktad behandling då, så vi vet vad vi behandlar. Om det går.
Ja, precis. Det ringer någon klocka att det ofta är pseudomonas som kontaminerar brännskadad hud, eller?
Ja, den klockan är rätt.
Ja.
Jag kan inte säga om det oftast är det. Men det förekommer. Och pseudomonas är en sån här bakterie som vi inte gillar i sår vi har transplanterat till exempel. För de bakterierna kan nästan bryta ner ett hudtransplantat om de får härja fritt. Nu är inte jag infektionsläkare, så de delarna och specialgrejerna kring det tar vi hjälp med av infektionsmedicinerna eller kollegorna på infektion som vi har nära samarbete med. Men just rent allmänt så är det så att från mitt perspektiv eller vårt perspektiv som plastikkirurger så är ju sårvården ett sätt att ha infektionskontroll. Att man sköter ett sår. Det är liksom inte antibiotika enbart som läker ett sår. Det brukar jag säga till mina patienter, inte brännskadepatienter men i vanliga fall. För det kan hända att när man gör en operation och sen är det någon som är orolig som ringer. Så ja, men har jag inte en infektion här eller ett litet sår eller lite öppet där du har sytt till exempel. Ja, men ska jag inte ha antibiotika? Nej, ja kanske, men det är inte det som läker såret utan det är sårvården, omläggningar, hålla det rent och så vidare som läker såret. Och det är samma för brännskadepatienterna. Att det handlar om att liksom göra omläggningar och göra dem bra. Alltså det vill säga, inte bara byta förband utan man måste göra rent emellan och så. Mm. Och det där måste man ju veta hur man ska göra och det är ingenting som... Ja, det är ju anledningen till att vi har brännskadecentrum för att vi kan de sakerna där.
Jag förstår det. Om vi går igenom lite mer ingående på ATLS-konceptet för brännskador.
Ja, det vi kallar för ABLS då.
Ja, ABLS. Ja. Precis, och det stod för?
Advanced Burn Life Support.
Ja, just det. Okej. Okay. Mm. Så att om vi tänker då att vi är på akutrummet och så kommer in en... vad ska vi hitta på för patient? Du kan få hitta på en patient som har råkat ut för någonting hemskt.
Ja, alltså hela ABLS-konceptet, det är ju bara bakgrunden kan man säga först vad det är för någonting. Det är ju någonting som American Burn Association har tagit fram. Och det är lite mindre kanske komplicerat eller avancerat än ATLS.
Mm.
Det är också en kurs som man går och lär sig om man blir certifierad. Och
hur många dagar är det då?
Det är en dag.
Ja. Och det kan man anmäla sig till som AT-läkare och sånt?
Ja, ja. Alltså AT-läkare är en väldigt bra målgrupp. Eller det är lämpligt att gå den kursen om man är intresserad av trauma eller alltså tänker sig att man vill jobba med sådana saker. Mm. Så det riktar sig absolut inte till... Det handlar inte om avancerad brännskadevård inne på ett brännskadecentrum utan det handlar om hur man tar hand om den svårt brännskadade patienten innan den kommer till brännskadecentrum.
Ja.
Så det är liksom bakgrunden till ABLS och den riktar sig inte bara till läkare utan det riktar sig till alla personalkategorier och är anpassad också vad det gäller liksom innehållet och nivån och stoffet.
Mm.
Så att även sjuksköterskor, ambulanssjukvårdare, alla som kan komma i kontakt med de här patienterna.
Mm.
Men själva grunden är ju just att man kör ABCD på samma sätt som vilket traumakoncept som helst. Och sen har vi den här vätskebiten då. Och då pratar vi om det som heter Parklands formel.
Just det.
Har du hört talas om det?
Ja, jag har ju hört talas om det för att vi skulle träffa dig. Men du får berätta för alla som lyssnar.
Ja, Parklands formel det är ju ett sätt att räkna ut hur mycket vätska den brännskadade patienten ska få de första 24 timmarna. Och anledningen är att det blir ett jättestort vätskeutträde från, på kapillärnivå hos en sån här patient. Och den cirkulerande blodvolymen blir följaktligen alldeles för liten.
Mm.
Och vad får det för följd? Jo, det är så att i den själva brännskadan så har man ju dels vävnad som är död. Den kan vi inte göra något åt. Ingen åtgärd kommer återuppväcka den så att säga. Men vi har också vävnad som är skadad. Som om den utsätts för ytterligare kemi så kanske den också dör. Så det är liksom att optimera vätskebehandlingen är ett sätt att minimera skadeutbredningen.
Mm.
Och Parklands formel, den är ju 2-4 milliliter gånger brännskadeutbredning i procent gånger patientens kroppsvikt. Och då kan man tänka sig då, om man har 50% brännskada som väger 100 kilo, då är det 50 gånger 100, det är 5000. Och sen så ska man då ta det gånger 2 till 4. Så att 5000 gånger 2, det är ju 10 000, alltså 10 000 milliliter. Och gånger 4 blir ju 20 000 milliliter. Det är så här, och det är vätskebehovet det första dygnet. Så den patienten ska ha 10 till 20 liter ringacetat det första dygnet. För att vi då upprätthålla blodvolymen. Och då får man alltid frågan när man pratar om det här. Ja, men hur vet jag om det ska vara 10 eller 20 liter? Ja, det får man lite avgöra från fall till fall. Har man en patient, en äldre patient som har en hjärtsvikt eller det finns någon annan anledning att inte övervätska patienten, då får man ju hålla sig i det lägre intervallet. Men utan att man behöver ta Parklands formel på decimalen så att säga, så är det ändå en fingervisning om hur mycket vätska patienten ska ha. Och hälften av den här volymen som man räknar ut, den ska man ge på de första 8 timmarna.
Okay.
Så ska man då ge 20 liter vätska, då ska patienten ha 10 liter på 8 timmar.
Och jämnt fördelat på de första 8 timmarna?
Ja, eller? Och resten då på de efterföljande 16 timmarna. Och hur vet man om man har räknat rätt? Jo, man tittar på diuresen. Så man ska kissa ungefär 0,5 till 1 milliliter per kilo kroppsvikt och timme. Då ligger man ungefär rätt. Det här har dock en viktig förutsättning, och det är att man inte har gett diuretika. Så man ska en brännskadepatient som har en dålig diures, den ska man inte ge Furix på eller någon annan diuretika för att liksom skjutsa på diuresen. För det man gör då, det är att man sätter hela den här alltså mekanismerna ur spel, så att de kissar för mycket, mer än vad de ska. Man tömmer, alltså den cirkulerande blodvolymen blir mindre än vad den borde ha varit då. Utan kissar de för lite, då är det ett tecken på att man har gett dem för lite vätska. Och då behöver man öka det. Och det är där man hamnar lite grann i det här intervallet då, 10 till 20 på ett dygn så att säga. Men 5 liter på ett dygn, det är för lite för den patienten.
Just det. Och, du,
och det är en sån sak bland annat vi pratar om på ABLS. Och sen pratar vi också om barnbrännskador, kemiska brännskador. Och sen en annan skadetyp som tur är väldigt ovanlig, men som också förekommer. Och det är elbrännskador. Som också är en sån där specialskada som man måste veta hur man ska ta hand om.
Ja, för det måste bli väldigt speciellt. Alltså, då sprids värmen på något sätt från någon liten del av kroppen bara. Och hur sker den värmeutvecklingen liksom?
Jo, det är ju så att strömmen följer ju minsta motståndslag. Och nu pratar vi högspänningsskador. Så att det är inte elskador som händer i hemmet med hushållsel, utan 1000 volt eller mer kanske.
Så det är mer arbetsplatsolyckor?
Ja, det kan vara kraftledningar som faller ner till exempel. Eller tyvärr precis, ungdomar som klättrar på tåg. Ja, jättetråkigt.
Ja, verkligen.
Men det händer någon gång ibland. Jag har träffat några sådana under årens lopp. Och det kan man också bara som en parentes i det sammanhanget säga, att varför skadar de sig då? Jo, det är ju så att man tror kanske då som lekman att bara jag inte nuddar de här ledningarna så är det lugnt. Och sen så vill man klättra över ett tåg, och det kan ju vara 1,5 meter eller så mellan själva kraftledningen och tåget. Eller så, någon meter i alla fall. Och då tycker man, det är inga problem. Men de här slår ju oftast över, och är det lite fuktigt i luften, då kan de slå över på 1 meters håll. Så att man får en stöt i alla fall. Eller det är stor risk. Och det är därför de här ungdomarna skadar sig, för ingen är ju så dum att man tänker sig jag ska ta en högspänningsledning. Ja, men precis. Det behövs alltså inte att komma i kontakt med den, utan man får strömmen genom kroppen ändå. Men de här skadorna i alla fall, det som är signifikativt för det är att det man ser på kroppen, alltså ytutbredningen, den är oftast väldigt liten i förhållande till mängden skadad vävnad, för det är på insidan av kroppen. Det är oftast muskulatur som kan vara skadad. För att huden har ganska högt motstånd, hög resistans. Så att strömmen liksom tar vägen på insidan. Och då, av den anledningen så gäller ju inte Parklands formel.
Nej.
För att tittar man på en högspänningsskada så kan de ha 4-5% kanske. Men ena kontaktytan är i ena armen och andra kontaktytan är i andra benet. Mm. Och däremellan kan det vara väldigt mycket skador som man inte ser. Och då måste man ge väldigt mycket vätska. Då går man bara på diuresen för att liksom se att man ger rätt. Då är det svårare att räkna ut hur mycket man ska ge då.
Hur bedömer ni dem då? För det syns ju då inte egentligen.
Det är att man börjar att ge ganska mycket.
Ja.
Alltså man ger snabbt ringresultat. Och sen ser man hur mycket de kissar. Och de kravet på diuresen är högre med en elskada.
Mm.
Och anledningen är ju att man får, när man får skada på muskulatur, så kan man få myoglobin som svävar ut i blodet som riskerar att skada njurarna. Då vill man ha en hög diures. Så 1 milliliter per kilo kroppsvikt och timme istället för 1,5 till 1 kanske på.
Men de här brännskadade musklerna då, går inte de liksom i nekros eller
jo.
Så? Och hur ska ni plastikkirurger kunna bedöma hur omfattande skador är när man inte ser det?
Ja, det är en bra fråga.
Ja.
Det är inte alltid så lätt. Men
nej.
Det man ska tänka på med de här patienterna det är ju att man istället för eskerotomi som vi pratade om tidigare så är det här en brännskade patientgrupp där man faktiskt behöver göra fasciotomi ofta.
Mm.
Det, och då öppnar man ju och ser hur muskulaturen ser ut.
Mm.
Så att i ett sånt fall så får man ju liksom en direkt inspektion av ett kvitto på hur det ser ut egentligen. Men annars så är det ju, man kan göra MR och så här och titta på muskler om man är osäker lite längre fram i förloppet och så. Men har man en extremitet som, där man kan säga att här har strömmen passerat, det är sannolikt gravt skadat, det vill säga det kan vara att den står lite i flexion och det är stelt och så vidare, om man har den här kontaktytan kanske.
Att muskeln är lite kontraherad, menar du?
Ja, för att är muskeln nekrotisk eller så pass bränd, då det är svårt att missa.
Måste man amputera?
Det förekommer då, ja. Det gör det. Kontaktytorna är ju oftast väldigt djupt brända också. Vi säger kontaktytor, vi säger inte ingångshål och utgångshål för att det här är ju växelström. Så att det är ju 2 kontaktytor och så växlar strömmen snabbt emellan.
Mm.
Men där har man ju oftast väldigt en djup skadad där man har varit emot ledningen eller där man har stått vid marken eller sådär.
Mm. Okay.
Ofta händer då till exempel för elektriker eller vad det nu kan vara, om det är en arbetsplatsolycka. Och det är väldigt allvarliga skador med svåra konsekvenser för de här patienterna. Så att det är också en sån här grej vi går igenom på ABLS då, hur man ska ta hand om dem. Och vad det gäller rikssjukvårdskriterierna, så alla kemibrännskador, alla elbrännskador, det är ju rikssjukvårdspatienter.
Så de kan komma till er eller Uppsala?
De ska göra det,
ja, just det,
tycker jag i alla fall, som sitter på ett brännskadecentrum. Men... Mm.
Och när man räknar ut procent då finns ju tumregler hur man ska räkna.
Mm. Vi har 2 huvudsakliga sätt att räkna ut det. Och det ena är handflateregeln.
Mm.
Och då tittar man på patientens handflata, inte sin egen. Mm. Och det är också det här, de flesta skrattar och ler lite när man säger det. Men
jag kan tänka mig att man kan glömma bort det.
Inte alltid helt självklart i stridens hetta, om man säger
ja,
så.
Precis.
Och en annan sak, det är handflatan inklusive fingrarna. Det är också rätt väsentligt för att tittar man bara på själva handflatan så är ju den ytan kanske hälften så stor som handflatan med fingrarna.
Mm.
Men det är ungefär 1%. Och sen har vi den här 9%-regeln som jag tror de flesta har stött på någon gång.
Mm.
Det vill säga att man delar upp kroppen i multiplar av 9. Mm. Och då är en arm 9, ett ben är 2 gånger 9, bålens framsida är 2 gånger 9 och baksidan är 2 gånger 9, huvud, hals 9, och räknar man ihop det här då så blir det 99% och då har man 1% kvar och det är höger hand.
Okay.
Nej, jag skojar. Det är genitalia.
Ja, ja, men det där känner jag igen.
Ja.
Ja, men det är bra
och då kan man kombinera de här, för att det är ju sällan så att man bara har höger arm helt bränd.
Mm.
Har man det är det lätt, ja, då kan man säga att det är 9%, men det är oftast lite fläckvis, så då kan man säga okej, men ja, man drar av då med handflateregeln från 9 till exempel.
Mm.
Sen behöver inte det här vara exakt heller. Jag menar, i det akuta skedet så behöver man kanske inte stå och dividera på akutrummet. Är det 6,5 eller 8% den här armen? Utan har man en stor skada så är det ju viktigt att veta, är det 20 eller 30% kanske eller så.
Mm.
Och sen att man vet det här som vi pratade om innan. Man ska inte räkna med det som är rodnat.
Nej, just det.
Nej, för då blir det alldeles för mycket.
Mm.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Men om vi går igenom ABLS-konceptet, bara det som är lite extra eller som avviker eller som tillkommer utöver det vi kan från A till S på de olika bokstäverna.
Mm.
På A då till exempel, vad ska vi tänka på speciellt där? Det beror ju på vilken sorts patient, men...
Nu är det så att jag har inte gått ATLS då.
Nej, just det.
Så det blir lite svårt för mig att svara på det utifrån just det perspektivet. Men rent allmänt så är det så att det lilla jag kan om ATLS och det jag kan om ABLS är så att de skiljer sig lite grann åt på en detaljnivå. Där är ABLS kanske lite mindre detaljerat och lite mindre komplicerat än ABLS. Men grundprincipen, det är ju detsamma då, att det är luftvägarna först, det är airways. Och i ABLS då så ska man ha 100% syrgas på mask, 15 liter per minut. Till exempel man ska lyfta upp käken och hjälp, så man kan ha en svalgtub. Förstås intubera. Och sen har man B, det är ju breathing. Man ska se till att man har symmetrisk andningsljud, titta på bröstkorgen, lyssna, känna.
Jag tänkte bara på A där, att jag bara slog på internetmedicin, just ABLS, att man ska tänka på att inhalationsskador med slemhinneskador kan ganska lätt svullna upp. Fast det ser fint ut i början liksom, men om man andats in gaser eller värme eller så.
Ja, det är riktigt. Och det är därför som man, och det är inte bara luftvägarna som svullnar, utan det är även, det blir ett allmänt stort ödem när man börjar ge de här stora mängderna vätska.
Ja, just det.
Så att de är oftast svårare att intubera om man väntar.
Ja, just det.
Och har man då, rent allmänt, och har man då dessutom en inhalationsskada med giftiga gaser eller en termisk inhalationsskada som är rätt så ovanlig, men det kan ju hända
varmt.
Men ja. Då det, väger man ihop det där, så är ju indikationen att intubera dem ganska hög då, att göra det tidigt. Så att, och det här sker ju oftast innan, alltså på det första primärt omhändertagande sjukhuset.
Och man ska misstänka inhalationsskada om man har liksom brännskada i ansiktet eller sot i mun och näsa.
Näshåren om de är brända till exempel.
Ja, om patienten är hes. Har inspiratoriska stridor, svedda ögonbryn. Jag läser direkt här från internetmedicin. Ja, men lite sådana saker som man kan tänka på. Men man ska vara lite liberal då med intubation. Men det får ju narkosen såklart tillkallas.
Ja, och det som AT-läkare eller kirurgjour eller vad man nu kan ha på akuten. Så det beror ju förstås på hur stort sjukhus man är på, men... Det, har man en narkosläkare att tillgå så är det ju den man bör ta hjälp av när man ska intubera förstås.
Ja, absolut. Och sen B. Du började där lite grann.
Ja, och det handlar ju om att liksom säkerställa att patienten andas förstås. Och sen beror det på om man har intuberat eller inte. Men en vaken patient som är pratbar, där har vi ju redan säkerställt A och B egentligen. Men det som är om man intuberar så måste man ju vara noga med att se att man har sidlika andningsljud till exempel. Genom att titta på hur bröstkorgen rör sig och även lyssna.
Sen var det lite så här
och syrgas måste man ge då.
Just det.
Och anledningen till det är ju att ge, alltså, tänka på det. Det är just det här med om man har varit bränd i ett rum inomhus. För att då är ju sannolikheten större att man har andats in kolmonoxid.
Ja, just det.
Ja, och då är det viktigt att ge syrgas.
Och då kan det vara lite falskt bra syremättnad på pulsoximetern.
Ja, vi mäter ju alltid, man tar ett prov och mäter kolmonoxiden.
Ja. Nej, men precis. Så att man ska inte bara titta på syre.
Nej.
Och sen så tog de upp också på internetmedicin cyanidförgiftning. Förekom det? Någon olika gaser och sådär?
Ja, det är giftiga rökgaser som man har andas in. Och då finns det någonting som heter cyanokit som jag tror finns på de flesta ställena. För att det är någonting man ger då för att hjälpa kroppen att göra sig av med de här gifterna. Och det är vanligt att man ger det till patienter som kommer till oss. Att de har fått det. Det färgar urinen. Den blir väldigt mörkröd. Ser ut som rödbetssaft eller något liknande. Så. Men det är normalt då när man har fått cyanokit. Och det är inte farligt att ge det om man, även om det inte behövs. Så har man, alltså vid en brandskada som är utomhus behöver man kanske inte ge det så. Men har det varit inomhus så kan man göra det.
Men på C, då... Nu ska vi se här.
Men om man tänker sig, man behöver inte göra så komplicerat vad det gäller cirkulation. Det som jag brukar ta upp där, det är just det här med, om man nu tänker det lite mer kirurgiska perspektivet, det handlar om att se att patienten har ett förstås puls och blodtryck. Men det man inte får glömma bort är den perifera cirkulationen, precis som med alla trauma förstås, men också det här utifrån, behöver man göra en skleroskopi eller inte? Att man måste liksom värdera det. Har vi en brännskada på en extremitet, då även om det är distalt, om den inte är skadat, då bör man eller ska undersöka kapillära återfyllnaden till exempel och gärna dokumentera det. Och varför är det viktigt? Jo, för att gör man inte en skleroskopi eller ska man, och så kommer patienten till oss, då är det viktigt att veta hur var det här innan. För att ofta har de svullnat till då. Men också för att kunna utvärdera sen sin skleroskopi, som man ju, ska det göras, då ska man göra det innan patienten skickas egentligen då. Men just det är viktigt under C att även titta på sådana saker.
På E så stod det att på internetmedicin att man ska tänka att de här patienterna är liksom extra känsliga för hypotermi.
Jag skulle inte säga att de är extra känsliga. Alltså det är precis som alla patienter som man är exponerad. Man måste ju titta på hela kroppen och det ingår i en vanlig traumaundersökning. Så det är förstås viktigt att tänka på att de inte ska bli kalla. Det är däremot som ibland blir frågan, det är ju vad ska man täcka såren med då, när man har tagit av dem. För att man är liksom rädd för att lägga på någonting. Och det behöver man inte vara. Man behöver inte ha massa sterila förband och sånt där. Utan torra rena lakan och sen filtar bara. Det räcker absolut. Just för att de inte ska bli kalla. Så det är viktigt att tänka på. Jag har varit med om någon gång att patienter har kommit in och varit indränkta i såna här... Det finns olika produkter, alltså nästan som skumgummi-sjok som är indränkta i liksom en gel som då är tänkt att lindra lite grann, kyla av och så. Som man säkert jättebra om man har bränt sig lite grann på en fläck på armen eller så. Men jag har tagit emot patienter då som har varit mer eller mindre invirade i sån här gel och mattor och legat på det ganska länge. Och det är inte bra, för att då blir de kalla.
Mm.
Så att, man, att ha fuktiga omslag på en vaken patient i smärtlindrande syfte på en mindre brännskada. Ja visst, självklart. Det kan man ha. Men en stor skada med en sövd patient, den ska ju inte ligga i blöt, utan den, det är torra, rena lakan och filtar.
Men när det kommer in en svårt brännskada patient på akuten i Linköping då, till exempel, blir, är någon av er liksom jour så att ni också kommer ner till akutrummet och står bredvid? Ja. Och så, hur funkar det?
Det är ju så här att i Linköping så är det ju lika ovanligt som på alla andra ställen att det kommer svårt brännskadade patienter direkt dit.
Mm.
Det är ju bara i vårt närområde. Och det har jag varit med om ett par gånger, att de ringer från akuten och säger, nu kommer en ambulans här med en stor brännskada. Som man då så att säga, som primärt omhändertagande ska göra på akuten. Och även att vi är vana vid brännskadade patienter, då blir det lite stressig stämning ibland. Och det där var väldigt lärorikt de gånger jag har varit med om det, för att då jobbar vi med personer som ändå är vana vid kanske brännskadade patienter i ett senare skede.
Mm.
Och då tänker jag mig, eller fick bättre förståelse för hur det måste vara om man aldrig har sett en brännskadade patient och någon ringer och säger, nu kommer vi in med en stor skada. Men för att svara på din fråga så är det så att ja, vi är jour 24-7. Och det är på hand- och plastikkirurgiska kliniken är vi jour 24-7, och då täcker vi in brännskada delarna också. Vi har 30 minuters inställelsetid, och i de allra flesta fallen så tar det ju många timmar innan en brännskadad patient kommer till oss. Så att när de kommer, då tar vi emot dem förstås. Då är vi där tillsammans med våra kollegor på narkosen.
Men inte med riktigt på akutrummet i det precis initialt?
Inte på det. De gångerna det faktiskt kommer in då, en primär, då är vi ju där förstås. Men det är ju väldigt ovanligt. Mm. Jag själv har bara varit med om det kanske 2-3 gånger under alla år.
Ja. Mm.
Sen är vi ju många som delar på tjänstgöringen på BRIVA. Så att så lägger man ihop liksom vad alla kollegorna har varit med om, så är det fler gånger naturligtvis. Mm. Men det händer inte så ofta.
Nej. Okej. Okay. Det här med att klä av kläder och så när man har varit med om en brännskada. Ska man bara fort av med alla kläder redan, ambulanspersonalen? Eller
ja, alltså,
hur slut ska man tänka där?
Om ni sitter fast, om det är saker som har bränt in, då ska man ju inte slita bort det.
Mm.
Men annars så ska man ju ta bort det som man kan. Det gör man ju på akutrummet. Man är ute på skadeplats, så behöver man inte göra det om man inte förstås misstänker någon annan typ av skada. Ja, det kan vara så att det inte är frakturer eller blödningar som man måste stoppa. Så det gäller precis som för alla andra trauman, självklart. Men om vi nu bara tittar på brännskadan som sådan, så behöver man inte göra det. Utan det gör man under lite mer kontrollerade former. Men man måste ju göra det när man tar hand om patienten förstås.
Mm. Om man tänker lite mer att man är ute på fältet, antingen som ambulanspersonal eller bara som hajkande läkare i fjällen eller en vanlig person. Hur ska man tänka just det här med till exempel att kyla ner med vatten? Det skulle man göra om det var någon frätande syra eller någon bas till exempel.
Mm. Ja, eller skölja bort med vatten. Ja, det är inte kyla ner, men spola bort med vatten. Spola bort det frätande eller det ämnet. Det är det handlar om. Mm.
Om vi tar exemplet att man är hemma och har fått kokande vatten antingen på sig själv eller ett barn eller så.
Mm.
Vad ska man göra då?
Man kan spola med vatten, det tror jag de flesta gör instinktivt, och det är ju i smärtlindrande syfte.
Mm.
Så att, är det en mindre yta, det kan man absolut göra det. Det är inget konstigt alls, det känns ju liksom bättre.
Mm.
Men är det vatten som man har bränt sig på, eller vad det nu kan vara, olja eller någonting, eller det har brunnit i en skjorta eller vad det nu kan vara. Då är ju själva skadan, fortgår ju inte längre i när temperaturen kommer ner i en normal temperatur.
Nej.
Så hett vatten, även om det är 100 grader och det kommer från spisen, det tar inte många sekunder innan det är liksom kroppstempererat. Och då händer det ju ingen mer skada. Så man behöver liksom inte ställa sig i duschen för att förhindra att man blir mer skadad.
Nej.
Det behöver man inte göra. Olja kan ju kanske vara kvar lite längre på huden, men det är samma sak där. Det är liksom ganska snabbt så sjunker det i temperatur. Mm. Något som brinner så fort det har slocknat, mm. ja, då är det ju kallt.
Det blir snabbt.
Så att det här med vatten, att spola en brännskada i vatten, det är, som sagt, det är inte fel att göra det för att det känns bättre, men man, det är inte liksom någonting som man måste göra.
Okej, för det där har jag ändå tänkt att man ska stå väldigt länge under kranen för att, ja, men då har jag nog tänkt att man ska kyla ner liksom. Men det är ju, när du säger det så låter det ju väldigt logiskt att man inte behöver göra det.
Om man har ett stackars barn
behöver man inte tvinga in den under kranen.
Nej, det behöver man absolut inte göra. Det är ju, har man otur så ställer man en, alltså duscha någon kallt, ja, det blir ju inte... Det blir bara en i värsta fall nedkyld av då istället.
Ja, för kallt vatten är ju inte smärtlindrande. Det blir ju tvärtom väldigt smärtsamt.
Ja. Så att, men som sagt, det vet vi ju alla. Man har bränt sig på ugnen hemma eller gjort någonting. Att det känns skönt att spola fingret under kranen. Så den typen av skölja med vatten på ett mindre område, det gör ju ingenting. Eller att man dränker hushållspapper i vatten. Eller fyller en liten skurhink och stoppar ner handen eller så.
Det
kan man göra. Det blir man inte nedkyld av om det känns bättre att göra det.
Och när tycker du, om vi tänker att man är sjukvårdspersonal eller har lite koll på liksom basal sårvård och sådär. När tycker du att man ska söka akuten vid en brännskada? Säg till exempel hett vatten. Och när kan man lägga om det hemma själv? Liksom?
Jag tycker att om man har en skada som antingen om det är på ett känsligt ställe, om vi nu till exempel pratar händer eller i ansiktet eller genitalia eller öron eller så, då krävs det ju inte så stor skada för att det ändå är bättre att man får hjälp med att ha ett vettigt förband på. Det är klart att har man ett förband hemma som är bra och det krävs inte några avancerade förband egentligen, om man ska hårdra det i det initiala skedet, om man bränner sig lite grann på underarmen, då kan man väl, det är inget som hindrar att man lägger på det och sen går nästa dag eller sådär för att få liksom, titta på det. Och så, det handlar ju då sen om att just göra en bedömning av djupet och är det något som ska behandlas med någon operation. Men det gör man nästan aldrig direkt med skållningsskador. Det ska vara väldigt omfattande och stort och solklart vara djupa skador för att man ska liksom ge sig på det och operera snabbt. Utan det är en konservativ hållning och det gör när någon ringer till oss utifrån och har en skada på akuten i Norrköping. Då ger vi kanske ett råd om ett förband och sen sätter vi upp patienten till oss på en kontroll efter 2 dagar. Så att det är inte så att man måste åka med blåljus till akuten.
Nej, just
det. Men det är klart att har man inget förband att tillgå, då behöver man ju hjälp med det. Då måste man ju söka förstås. Men det är fortfarande, även om det kan göra fruktansvärt ont att ha 1% skållningsskada och så är det inte liksom ett urakut tillstånd.
Nej.
Det är det ju inte.
Nej, just det. Smärtlindring vid brännskador, är det generella riktlinjer på det eller är det något speciellt man ska tänka på?
Om det är patienter som man tänker sig att man ska operera i de här stora skadorna, då, jag menar, man ska ju inte ge NSAID till exempel.
För det
blöder ju lite mer, men annars så är det ju att vi brukar rekommendera att man ger morfin till exempel och så för de stora skadorna. Så att det är inget annorlunda.
Nej. Om man tänker bara vad man ska ha hemma i badrumsskåpet för lite lättare brännskador som inte man bedömer att man behöver åka in till akuten. Ska det vara någon speciell sorts förband som liksom har någon speciell yta på sig? Eller liksom...
Egentligen så går det bra med vanliga salvkompresser. Det man ska tänka på om man använder dem, det är att de kan torka och stelna lite grann så det kan göra ont att ta bort dem. Och för en ytlig brännskada, så förr var det så innan vi hade massa avancerade förband, att då åkade man på de här salvkompresserna och sen fick liksom det nästan torka in och sen läkte det, så efter 2 veckor då så stöttes det av. Det var liksom i den ideala situationen. Så att man kan i det här första förbandet som man lägger på innan man då efter en dag eller vad det nu kan nästa dag går för att få det omlagt eller tillsätt. Mm. Då kan man gott lägga på saltkompressor. Man behöver inte ha något avancerat. Man ska ha någonting som inte fastnar. Det finns ju mängder av olika förband. Mm. Mm. Om man får välja någonting sådär. Det finns ju också de här lite mer moderna motsvarigheterna till saltkompressor som har en silikonyta.
Mm.
Det är ju väldigt vanligt inom vården på alla möjliga ställen.
Och Epilex är ett exempel
ja,
på det.
Ja, det är ett sånt. Mm. Och då finns det ju det som innehåller silver också, då, de versionerna av de här polyuretanförbanden.
Okej.
Okay. Men det är kanske lite finligt. Det är inget man kanske ska rekommendera att man har i badrumsskåpet.
Nej.
Men visst, ska man ha någonting så är det kanske med de här silikonförbanden. Då.
Mm.
De torkar ju inte in på samma sätt som saltkompressen kan göra.
Nej, just det. Är det något, Johan, som du tycker att vi inte har berört på ämnet brännskador som vi behöver tillägga?
Jag tycker att vi har gått igenom det mesta. Det jag vill slå ett litet slag för det är att de traumaintresserade, om man är det, så att man ändå funderar på att gå den här ABLS-kursen och den som vi ger i Linköping, för att den brukar vara rätt så uppskattad.
Mm.
Och då går vi igenom alla de här sakerna för de stora skadorna. Och sen som sagt att jag tycker ändå att det tillhör någon slags allmänbildning att lära sig skilja på en fullutskada och en delutskada, just så att man ändå kan veta lite hur man ska hantera det även för mindre skador.
Mm.
Så att det är väl det som jag kan känna är någon slags take home message.
Ja, precis. Jättebra. Och jag tar verkligen med mig här att man inte behöver stå och spola vatten på en brännskada av kokande vatten. Om det inte är syror eller baser som man behöver skölja bort. Men tack så jättemycket, Johan, för att du ville komma och berätta om brännskador och ditt jobb som plastikkirurg.
Tack själv.
Och vi kommer att återkomma till dig och prata om könsbekräftande kirurgi och förhoppningsvis också hinna prata lite mer om dina övriga uppdrag som plastikkirurg.
Ja, jättekul. Jag kommer gärna tillbaka och pratar om det.
Superspännande.
Ja.
Det var allt för den här gången. Vi hörs i nästa avsnitt. Hej då!
Hej då!
Grymt. Ja, men superbra.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.